Kapitel 5. Att smida en slägga, sidan 181. Trots snön som täckte marken löpte han genom natten med lätta steg. Han var ett med skuggorna där han gled genom skogen, som för hans ögon var lika ljus i månskenet som i dagens solsken. En kall vind rufsade om hans tjocka päls och förde plötsligt med sig en vittring som fick hans nackhår att resa sig och hans hjärta dunka med ett hat som till och med var värre än det han kände för de ofödda. Hat och visshet om annalkande död. Det fanns inga val att göra, inte nu. Han sprang snabbare mot döden. Perrin vaknade tvärt i det djupa mörkret före skymningen. Han låg under en av de högjulade förrådskärrorna och kölden hade letat sig upp ur marken och trängt in i märgen på honom trots hans tjocka pälsbrämade mantlar och två filtar. Det blåste en svag bris, varken stark eller stadig nog att kallas en riktig vind, men isande kall. När han gned sig i ansiktet med sina behandskade händer knastrade det om frosten i hans korta skägg. Det verkade i varje fall inte som om det hade snöat mer under natten. Allt för många gånger hade han vaknat under ett fint snötäcke trots kärrans skydd, och nyfallen snö försvårade spejarnas arbete. Han önskade att han kunde tala med Elias på samma sätt som han talade med vargarna. I så fall hade han inte behövt uthärda denna ändlösa väntan. Tröttheten slöt sig kring honom som ett andra skinn. Han kunde inte minnas när han senast hade fått en hel natts god sömn. Sömn, eller brist på sömn, föreföll ändå inte viktigt. Dessa dagar var det bara vredens hetta som gav honom styrka att fortsätta. Han trodde inte att det var drömmen som hade väckt honom. Varje natt när han la sig var han beredd på mardrömmar, och varje natt kom de. I de värsta hittade han fel död, eller hittade henne aldrig. Ur dem vaknade han skälvande i iskall svett. Allt som var mindre fasansfullt än det sov han vidare genom, eller vaknade bara till hälften när trollockerna styckade honom levande för att lägga i grytan, eller en dragkar åt upp hans själ. Den här drömmen bleknade snabbt på drömmars vis, men han mindes att han varit en varg och känt lukten av... vad? Någonting som vargar hatade mer än Myrdrailer. Någonting som en varg visste skulle döda honom. Det han vetat i drömmen var borta. Det enda som fanns kvar var vaga intryck. Han hade inte varit i vargdrömmen, denna spegelbild av den vakna världen, där döda vargar levde vidare och dit de levande kunde bege sig för att fråga dem om råd. Vargdrömmen förblev alltid klar och tydlig i hans minne efter att han lämnat den, vare sig han hade begett sig dit medvetet eller ej. Inte desto mindre kändes även den här drömmen verklig och dessutom viktig, pockande. Han låg kvar på rygg, orörlig, och sände ut sitt medvetande för att söka efter vargar. Han hade redan försökt ta hjälp av vargarna i sin jakt, men förgäves. Det var minst sagt svårt att övertala dem att intressera sig för de tvåbentas göromål. De undvek alla större ansamlingar av människor, och i deras ögon var ett halvdussin tillräckligt många för att de skulle hålla sig undan. Människor skrämde bort villebrådet och försökte ofta döda vargar om de fick syn på dem. Hans tankar hittade först ingenting, men efter en stund stötte han på vargar långt borta. Hur långt kunde han inte avgöra säkert. Men det var som att uppfatta en knappt hörbar viskning. långt borta. Det var besynnerligt. Visserligen fanns det spridda byar, herrgårdar och till och med mindre städer här. Men det var ändå riktiga vargmarker som till största delen bestod av orörd skog med gott om hjortar och mindre bytesdjur. Det fanns alltid vissa formaliteter när man talade med en flock som man inte tillhörde själv. Han sände hövligt ut sitt namn, ungtjuren och sin doft till vargarna och fick deras i utbyte. Lövjägare och höga björn, vitsvans och fjäder och åskdis, följt av en kaskad av andra. Det var en stor flock och den leddes av lövjägare, en hona som utstrålade stillsam självtillit. Fjäder, klipsk och i sin ålders blomma var hennes make. De hade hört talas om ungtjuren och var ivriga att få tala med en vän till den mytomspunne Långtand. Den första av två benen som hade lärt sig tala med vargarna efter ett avbrott så långt att det förlorade sig genom åldrarna och tidens dimmor. Det var en störtflod av bilder och minnen och dofter som hans medvetande gjorde om till ord, på samma sätt som orden han tänkte på något vis blev till bilder och dofter som de kunde förstå. Det finns någonting som jag vill veta, tänkte han när hälsningarna väl var över. Vad skulle en varg hata mer än de ofödda? Han försökte återkalla vittringen från drömmen. Någonting som en varg vet betyder döden. Svaret blev tystnad och en tråd av rädsla blandad med hat, beslutsamhet och motvilja. Han hade känt rädsla från vargar förut. Över allt annat fruktade de skogsbranden som rusade genom markerna. I varje fall skulle han ha sagt det förut. Men det här var en skräck av det krypande slag som fick det att sticka i huden. Som fick en att rysa och hoppa högt för saker som inte syntes. Sammanvävd med en fast beslutsamhet att fortsätta vad som än hände kändes den nästan som fasa. Vargar kände aldrig den sortens skräck. Fast de här gjorde det. En efter en bleknade de bort ur hans medvetande. Stängde honom ute med avsikt. Tills slutligen endast lövjägare var kvar. Sista jakten närmar sig, sa hon till sist. Sen var hon också borta. Förtörnade jag er, sände han ut. I så fall var det av okunskap. Men det kom inget svar. De här vargarna skulle i varje fall inte tala med honom igen i första taget. Sista jakten är på väg. Det var vad vargarna kallade sista striden, Tarmangaden. De visste att de skulle vara där vid den sista drabbningen mellan ljuset och skuggan, men de kunde inte förklara varför. Vissa saker var bestämda av ödet, lika säkra som att solen och månen gick sin ban på himlen. Och det var bestämt att många vargar skulle dö i sista jakten. Vad de fruktade var någonting annat. Perrin hade en stark känsla av att han också måste vara där, i varje fall att det var meningen att han skulle vara där. Men om sista striden kom snart skulle han inte vara det. Han hade en uppgift framför sig som han inte kunde undandra sig, som han vägrade att smita från, ens för Tarmangadens skull. Han sköt både namnlösa fasor och sista striden ur sinnet, drog av sig de tjocka stridshandskarna och kände efter skinnremmen han hade i fickan. Som en morgonritual gjorde hans fingrar mekaniskt ännu en knut på remmen och gled sedan längs den, räknade de knutar som redan fanns där. 22. 22 månader sedan Fail blev bortrövad. I början hade han inte trott att han skulle behöva hålla räkningen. Den första dagen hade han trott att han var kall och avdomnad men fokuserad. Men när han blickade tillbaka kunde han se att han hade varit överväldigad av okontrollerat raseri och en allt uppslukande önskan att hitta Shaido så fort som möjligt. Det hade funnits män från andra klaner bland dem Ail som hade rövat bort Fail. Men allt tydde på att de flesta var Shaido. Och det var som Shaido han tänkte på dem. Behovet av att rycka Fail ur deras klor innan hon kunde komma till skada hade slutit sina käftar om hans hals och nästan kvävt honom. Han skulle givetvis också rädda de andra kvinnorna som hade försvunnit tillsammans med Fail. Men ibland var han tvungen att räkna upp dem i huvudet för att vara säker på att han inte glömde bort dem helt. Aleandri Maritha Kigarin, drottning av Gelden och hans vasall. Det kändes fortfarande vansinnigt att någon hade avlagt en trohetsed till honom, särskilt en drottning. Han var smed. Eller hade varit det en gång. Men han hade förpliktelser jämt emot Aleandri. Och om det inte varit för honom skulle hon aldrig ha utsatts för någon fara. Bane av Svartklippans sept i Sharads klan och Shead av Stenflodens sept i Gorsiens klan. Två spjutjungfrur från Ailfolket som hade följt Fail till Gelden och Amardisia. De hade kämpat mot trollocker i Tjufloden också när Perrin hade behövt varenda hand som kunde lyfta ett vapen. Och därigenom hade de rätt till hans hjälp. Arella Shego och Lashil Aldorwin, två unga kvinnor som var enfaldiga nog att tro att de kunde lära sig att bli Ail, eller någon besynlig variant av Ail. De hade svurit Fail trohet, liksom Maegdin Dorlain, en utfattig flykting som Fail hade tagit i sitt beskydd som sin kammarjungfru. Han kunde inte lämna Fails tjänare i sticket. Fail ni Bashir Taibara. Listan var slut och kvar fanns bara hon, hans hustru, hans livsblod. Han grep så hårt om remmen att knutarna smärtsamt trycktes in i en handflata som härdats av att svinga smedsläggan många långa dagar. Ljus, 22 dagar. Genom att arbeta med järn hade han lärt sig att hast förstör metallen. Men i början hade det varit hasten som styrt honom när han färdade söderut genom portöppningar skapade av Grady och Nild, de två ashamanerna. De hade nått till de mest avlägsna av de platser där man funnit spår efter Shaido och sen hoppat vidare söderut i den riktning som spåren gick, så fort som ashamanerna förmådde göra nya portöppningar. Perrin hade gruvat sig varenda timme som de måste vila efter att ha gjort den föregående öppningen och hållit den öppen så länge att alla kunde komma igenom. Och hans sinne var helt uppätet av tanken på att befria Fail, kosta vad det kosta ville. Vad han uppnådde på detta sätt var dagar fyllda av ständigt ökande smärta när spejarna spred sig allt längre söderut genom den obebyggda vildmarken utan att hitta minsta tecken på att någon kommit den vägen förut. Till sist insåg han att han måste backa och då ödades ytterligare dagar bort åt att tillryggalägga de sträckor som ashamanerna fört honom över i ett enda steg. På jakt efter någonting som skvallrade om var Shaido hade bytt färdriktning. Han borde ha begripit att de skulle ändra kurs. Färden söderut förde dem förvisso mot varmare trakter utan den snö som var Ail så främmande. Men samtidigt förde den dem närmare Shonshans invasionsstyrkor i Ibodar. Han visste att Shonshen var där och borde ha räknat med att Shaido också skulle nås av underrättelser om dem. Det var plundra de skulle, inte strida mot Shonshen med daimener. Det hade gått dagar av långsam marsch med spejarna spridda i solfjäders formation framför huvudtruppen. Dagar då den fallande snön förblindade till och med ailspejarna och tvingade dem alla att stanna. Tills slutligen Jondin Baron hittade ett träd som skrapats av en vagnsida och Elias grävde fram det brutna skaftet från ett ailspjut ur snön. Då vände Perrin äntligen österut, på sin höjd 2 dagsmarscher söder om platsen till vilken de färdats första gången. Han hade haft lust att yla högt när det gick upp för honom, men hade hållit sig själv under sträng kontroll. Han kunde inte ge efter, inte så mycket som en tum, inte när Fail var beroende av honom. Det var då han började hushålla med sin vrede, började smida den. Hennes bortrövare hade fått ett långt försprång för att han varit förhastad. Men sen dess hade han varit lika noggrann och omsorgsfull som när han arbetade i smedjan. Hans vrede var härdad, vässad till ett syfte. Sen de hittade Shaidos spår igen hade han inte färdats längre på en gång än spejarna kunde täcka, fram och tillbaka mellan gryning och skymning. Och det var tur att han var försiktig, för åtskilliga gånger ändrade Shaidos spåret plötsligt riktning, zigzackade nästan som om de inte kunde bestämma sig för vart de skulle. Eller så hade de kanske bytt riktning för att möta upp med andra grupper av sitt folk. Allt han hade att gå efter var gamla spår, gamla läger som var gömda under snön. Men alla spejarna var överens om att Shaido-gruppen hade blivit större. Det måste vara minst 2 eller 3 septer som färdades tillsammans, kanske fler. Ett formidabelt villebråd. Sakta men säkert hade han emellertid börjat ta in på dem. Det var det enda som var viktigt. Shaido marscherade snabbare än han hade trott var möjligt med tanke på snön och deras antal. Men de verkade inte bry sig om ifall någon spårade dem. Kanske trodde de inte att det fanns någon som vågade. Ibland hade de slagit läger flera dagar på samma plats. Vrede smidd till ett syfte. Ödelagda byar, gods och köpingar kantade Shaidos spår som om de vore en mänsklig gräshoppssvärm. Förråd och värdesaker var bortförda. Män och kvinnor hade förts bort tillsammans med boskapen. Ofta fanns ingen kvar när han nådde fram, bara tomma hus, eftersom de kvarvarande invånarna begett sig någon annanstans för att söka mat så att de klarade sig till våren. Han hade korsat floden Eldrar och kommit in i Altera, där förut en liten färja som använts av gårdfarihandlare och traktens bönder, inte handelsforor, hade gått mellan de 2 byarna som låg på varsin sida av de skogklädda flodbankerna. Hur Shaido hade tagit sig över visste han inte, men han lät ashamanerna göra portöppningar. Det enda som fanns kvar av färjetrafiken var de grova landstigningsplatserna av sten på ömse sida floden. Och de få hus som inte bränts ner var övergivna så när som på 3 magra förvildade hundar som smet iväg när de fick se människor. Vrede som härdats och formats till en slägga. Föregående morgon hade han kommit till en liten by där ett par handfullar omtöcknade, smutsiga människor hade stirrat på de hundratals lansiärer och bågskyttar som kom utridande ur skogen i det första gryningsljuset. Anförda av Manetharans röda örn och det blodröda varghuvud baneret. Geldans silverstjärna och Mains gyllene hök och följde av långa rader högjuliga kärror och extra hästar. Vid första åsynen av Gaul och de andra älgkrigarna övervann byborna sin förlamning och började springa mot träden i vild panik. Det hade varit svårt att få tag på någon som kunde svara på frågor. De sprang hellre rakt in i döden än kom i närheten av en älg igen. Brytan, som byn hette, hade bebotts av bara ett dussin familjer. Men Shaido hade fört med sig 9 unga män och kvinnor därifrån, tillsammans med alla djuren för bara 2 dagar sedan. 2 dagar. En slägga var ett verktyg med ett syfte och ett mål. Han visste att han måste vara försiktig om han inte skulle förlora Feil för evigt. Men han kunde också förlora henne genom att vara alltför försiktig. Tidigt föregående dag hade han sagt till dem som gett sig ut för att speja att de skulle gå längre än förut, driva på hårdare och återvända först efter ett fullt solvarv om de inte hittade Shaido innan dess. Om en liten stund skulle solen gå upp och på sin höjd ett par timmar senare skulle Elias och Gaul komma tillbaka, liksom de andra. Spjutjungfrur och tjuflodsmän som han visste kunde spåra en skugga över vatten. Även om Shaido rörde sig snabbt kunde spejarna röra sig snabbare. De sinkades inte av familjer och vagnar och fångar. Den här gången skulle de kunna säga honom exakt var Shaido befann sig. Det skulle de. Han kände vissheten i benmärgen. Den strömmade genom hans ådror. Han skulle hitta Feil och befria henne. Det kom före allt annat, till och med att leva. Bara han levde tillräckligt länge för att genomföra det. Men nu var han en slägga. Och om det fanns något sätt att uppnå det, något sätt överhuvudtaget, tänkte han bulta dessa Shaido till skrot. Perrin kastade av sig filtarna, drog på sig handskarna igen, tog upp yxan med det halvmåneformade bladet och den vassa spetsen som låg bredvid honom på marken och rullade ut under kärran. Han reste sig på fötter i den nedtrampade frusna snön. Överallt omkring honom stod rader av kärror på det som varit brytans fält. Ankomsten av ännu fler främlingar, så många och beväpnade därtill, hade varit mer än de överlevande i den lilla byn hade klarat av. Så snart Perrin lät dem gå hade den ömkliga rest som fanns flytt ut i skogen och tagit med sig vad de kunde bära eller släpa på slädar. De hade sprungit som om Perrin var ännu en Shaido och inte vågat se sig om av rädsla för att han skulle komma efter. När han lät yxskaftet glida ner i den kraftiga ögla han hade vid bältet växte sig en av de tätare skuggorna vid en av kärrorna högre och tog formen av en man insvept i en mantel så mörk att den såg svart ut i dunklet. Perrin blev inte förvånad. Tjudelinorna som fanns i närheten gjorde att luften var tät av lukten från tusentals djur, ridhästar, reservhästar och dragare, för att inte tala om den sötaktiga stanken av hästgödsel. Men han hade ändå uppfattat den andres vittring när han vaknade. Människolukt trädde alltid fram bland andra. Dessutom var Aram alltid där när Perrin vaknade. Väntade alltid. En tunn månskära lågt uppe på himlavalvet gav tillräckligt mycket ljus för att Perrin skulle urskilja mannens anletsdrag, om än inte särskilt tydligt. Och mässingshjaltet på svärdet vars skaft stack upp bakom hans axel. Aram hade varit knåpare en gång i tiden. Men Perrin trodde aldrig han skulle bli det igen, även om han fortfarande var klädd i en randig knåparrock i bjärta färger. Det fanns en bister hårdhet i Arams drag som det mjuka månskenet inte förmådde dölja. Han stod som om han var redo att dra sitt svärd när som helst, och sedan Feil blivit bortrövad hade vreden varit en ständig del av hans lukt. Det var mycket som hade förändrats när Feil blev bortförd. Hur som helst förstod Perrin vrede nu. Det gjorde han inte innan Fail försvann. Inte på riktigt. De vill träffa er först, Perrin, sa Abram och nickade kort mot två otydliga gestalter längre bort mellan raderna med kärror. Orden beledsagades av en tunn rök i den kalla luften. Jag sa att de skulle låta er sova. Det var en brist som Abram hade, att han oombedd såg efter Perrin för mycket. Perrin vädrade i luften och skilde ut doften av de båda skuggorna från hästlukten som nästan dolde den. Jag kan prata med dem nu. Gör i ordning rapper åt mig, Abram. Han försökte alltid vara i sadeln innan resten av lägret vaknade. Delvis var det för att han inte längre klarade av att stå stilla allt för länge. Att stå still var detsamma som att inte få fast Shido. Delvis var det för att undvika sällskap. Han skulle ha gett sig ut med spejarna själv om inte männen och kvinnorna som skötte den uppgiften varit så mycket bättre på det än han. Ja, Ersnåd. En vass kantig ton dök upp i Arams lukt när han traskade bort i snön, men Perrin märkte den knappt. Det måste vara någonting viktigt för att Shebben Balwer skulle lämna sina filtar i mörkret. Och vad beträffade Shelandi Darengill? Balwer såg mager ut till och med i sin tjocka, bylsiga mantel vars djupa kåpa nästan dolde hans smala ansikte. Hade han stått rak istället för att vara hopkurad skulle han på sin höjd ha varit en hand högre än den kärhejnska kvinnan, som inte alls var särskilt lång. Han hade slagit armarna om sig och hoppade från ena foten till den andra i ett försök att komma undan kölden, som förstås trängde in genom stövelsulorna. Shelandi, klädd i mörk mansrock och åtsittande byxor, åstadkom ett gott försök att ignorera kylan, trots att varje andetag åtföljdes av ett frostigt moln. Hon huttrade, men lyckades ändå på något sätt kråma sig, trots att hon stod still med manteln tillbaka kastad på ena sidan och sin ena behandskade hand på svärdsfästet. Också mantens kåpa var tillbakaskjuten och blottade håret, kortklippt, frånsett en svans som var hopknuten med ett mörkt band i nacken. Shelandi var ledare för den samling narrar som försökte härma Eil. Eil som bar svärd. Hennes doft var mjuk och tjock, som gelé. Hon var bekymrad. Balwer luktade enträgen, men det gjorde han å andra sidan alltid. Även om hans intensitet aldrig hade någon hetta, bara fokus. Den lille magre mannen slutade med sitt skuttande för att göra en stel, hastig bugning. Hennes Nordshelandi har nyheter som jag tror ni bör höra från hennes egna läppar, Ersnåd. Balwers tunna röst var torr och exakt, precis som sin ägare. Han skulle låta likadant om han så låg med huvudet på stupstocken. Ersnåd, om ni vill berätta. Han var bara sekreterare, fejlsekreterare och Perrins, och för det mesta petig och självutplånande, medan Shelandi var en adelsdam. Men Balwer uttalade orden mer som en order än en fråga. Hon gav honom en skarp blick ur ögonvrån och makade på svärdet, vilket fick Perrin att bereda sig på att ta fatt henne. Han trodde egentligen inte att hon skulle dra blankt mot mannen, men samtidigt var han inte så säker på henne eller någon av hennes löjliga vänner att han helt kunde utesluta möjligheten. Balwer betraktade henne bara med huvudet på sned, och hans lukt vittnade bara om otålighet, inte oro. Shelandi kastade med huvudet och vände sin uppmärksamhet mot Perrin. Jag ser dig. Först Perrin Guldöga, började hon på sitt korthuggna Carhain-mål, men eftersom hon var medveten om att han inte hade mycket tålamod med hennes lotsade ale-formaliteter fortsatte hon genast. Jag har fått veta tre saker i natt. Det första och minst viktiga är att Havier rapporterade att Masema skickade iväg ännu en ryttare tillbaka mot Amardicia igår. Nerion försökte följa efter, men tappade bort honom. Säg till Nerion att han inte ska följa efter någon, sa Perrin skarpt. Och säg detsamma till Havier. De borde veta det. De ska hålla ögonen och öronen öppna och rapportera vad de hör och ser, inte mer. Förstår du vad jag säger? Shelandi nickade hastigt och en stickande lukt av rädsla blandade sig ett ögonblick med hennes doft. Perrin misstänkte att det var honom hon var rädd för. Rädsla för att han var arg på henne. Hans gula ögon kunde göra en del människor besvärade. Han tog handen från yxan och knäppte händerna bakom ryggen. Havier och Nerion var ytterligare ett par av Fails 2 dussin unga narrar. Den ene var från Tyr, den andra Carhanier. Fail hade använt allihop som spioner. Något som fortfarande irriterade honom av någon anledning, fast hon hade sagt honom rätt upp i ansiktet att det var en hustrus uppgift att spionera. En man måste lyssna noga när han trodde att hans hustru skämtade. Kanske gjorde hon det inte. Blotta tanken på att spionera gjorde honom illa till mods. Men om Fail kunde använda dem till en sådan uppgift så kunde hennes make det också när det behövdes. Fast bara de två. Mashema verkade vara övertygad om att alla som inte var mörkvänner förr eller senare var ödesbestämda att bli hans anhängare. Men om allt för många lämnade Perrins läge för att ansluta sig till honom skulle han kanske ändå bli misstänksam. Kalla honom inte Mashema. Inte ens här, tillade han bryskt. På sista tiden hade Karn hävdat att Mashema Dagar i själva verket hade dött och uppstigit från graven som hans nåd drakens profet och var känsligare än någonsin för om någon nämnde hans tidigare namn. Om du är oförsiktig med vad du säger på fel plats kan du skatta dig lycklig om han bara låter några av sina hejdukar prygla dig nästa gång de hittar dig ensam. Shelandi nickade igen, allvarligt, och den här gången utan någon lukt av rädsla. Ljus, dessa idioter som Fail samlat kring sig hade inte vett att begripa vad de skulle vara rädda för. Det är nästan gryning, mumlade Balver, huttrade och drog åt manteln om sig. Snart vaknar alla, och vissa saker är bäst att diskutera osedd. Amirs nåd vill fortsätta. Även denna gång var det mer än ett förslag. Än så länge hade Shelandi och resten av Fails påhäng, såvitt Perrin kunde se, bara duk till att ställa till bekymmer. Och det verkade som om Balver av någon anledning ville reta upp henne. Men nu såg hon faktiskt generad ut och mumlade fram en ursäkt. Mörkret började skingras, insåg Perrin, åtminstone för hans ögon. Himlen ovanför dem var fortfarande svart med ett puder av klara stjärnor, men han kunde redan urskilja färgen på de 6 tunna ränder som korsade Shelandis rockbröst. Han kunde i varje fall skilja dem åt. Insikten om att han hade sovit längre än vanligt fick honom att morra. Han kunde inte ge vika för någon utmattning hur trött han än var. Han måste höra Shelandis rapport. Det var säkert inte för att Mashema skickade ut ryttare som hon var bekymrad. Det gjorde han nästan varje dag, men likväl tittade han oroligt efter Aram och Rapper. Hans skarpa hörsel fångade upp ljudet av något slags verksamhet vid tjuderlinorna, men än syntes inte hästen till. Det andra ers nåd, sa Shelandi, är att Havier har sett tunnor med saltad fisk och saltat kött, märkta med altaranska sigill, många tunnor. Och han säger att det finns altaraner bland profetens anhängare. Flera verkar vara hantverkare. Ett par kan vara köpmän eller ämbetsmän. Stadgat folk i vilket fall som helst. Och en del verkar vara osäkra på om de har gjort rätt val. Några frågor kanske kan ge svar på varifrån fisken och köttet har kommit. Och kanske ge er fler kunskapare. Jag vet varifrån fisken och köttet kommer och det vet du också, sa Perrin irriterat och knöt händerna bakom ryggen. Han hade hoppats att deras färdhastighet skulle hindra Mashema från att skicka ut folk på plundringsräder. För det var vad de var, lika illa som Shaido som inte värre. De erbjöd folk en möjlighet att svära draken återfödd trohet och de som vägrade. Ibland även de som bara tvekade för länge, dog för eld eller stål. De som avla eden förväntades alltid stödja profetens sak genom generösa donationer. Antingen de sedan marscherade iväg för att följa Mashema eller ej. De som dog var naturligtvis mörkvänner och deras tillhörigheter konfiskerades. Enligt Mashemas lag blev tjuvar av med en hand. Men enligt Mashema var det hans plundrade gjorde inte stöld. Enligt hans lagar bestraffades både mord och en hel rad andra brott med hängning. Men ändå verkade åtskilliga av hans anhängare föredra att döda folk framför att ta emot deras eder. På det viset blev bytet större och en del av dem såg mord som en lustig lek att ägna sig åt före maten. Säg åt dem att hålla sig borta från altaranerna, fortsatte Perrin. Folk av alla slag söker sig till Mashema. Och även om de är tveksamma nu kommer de snart stinka lika mycket av rättfärdighet och nitälskan som de andra. Då kommer de inte att hysa några samvetsbetänkligheter mot att skära upp magen på någon som varit deras granne. Än mindre någon som har ställt fel sorts frågor. Vad jag vill veta är vad Mashema gör, vad han planerar. Att mannen hade någonting i kikaren var uppenbart. Mashema hävdade att det var hädelse om någon annan än Rand vidrörde kraften. Påstod att han inget högre önskade än att sälla sig till Rand i öster. Som alltid fick Perrin virvlande färger i huvudet när han tänkte på Rand. Mer levande än vanligt den här gången. Men vreden skingrade dem som ånga. Hur hädiskt det än må vara hade Mashema gått med på att färdas. Vilket inte bara krävde att någon ledde kraften utan att män gjorde det. Och vad han än påstod hade han gjort det för att stanna i väster så länge som möjligt. Inte för att hjälpa till att rädda Fail. Perrin brukade lita på folk tills de gav skäl till motsatsen. Men det hade räckt med en pust av Mashemas lukt för att begripa att karn var galen som ett rabies smittat djur och ännu opålitligare. Han hade funderat på olika sätt att sätta stopp för Mashemas planer, vad de nu än gick ut på. Olika sätt att sätta stopp för Mashemas mördande och brännande. Mashema hade med sig 10 eller 12 000 män, kanske fler. Mannen var inte särskilt meddelsam när det gällde siffror och hans stora oorganiserade läger gjorde det omöjligt att räkna dem, medan Perrin hade mindre än fjärdedelen så många, varav flera hundra var kuskar och stallknäktar och andra som skulle vara mer till hinder än till hjälp i en strid. Fast med 3 Aes Sedir och 2 Ashamaner, för att inte tala om 6 av Aels visa, kunde han kuva Mashema när som helst. De visa och de 2 av Aes Sedirna skulle vara ivriga att vara med, i varje fall mer än bara villiga. De ville se Mashema död. Men att skingra Mashemas här skulle bara innebära att den bröts upp i hundratals mindre rövarband som skulle sprida sig över Altara och vidare. De skulle fortsätta att mörda och plundra, med den enda skillnaden att det skulle vara för sin egen skull och inte i draken återföds namn. Att besegra Shaido kommer att leda till samma sak, tänkte han, men sköt bort tanken. Att stoppa Mashema skulle kräva tid som han inte hade. Mannen fick hållas tills Fail var i säkerhet, tills Perrin gjort mos av Shaido. Vad var den tredje saken du fått kännedom om i Natchelandi, frågade han barskt. Till hans förvåning tätnade den bekymrade lukten från kvinnan. Hej, vi är såg någon, sa hon sakta. Han berättade det inte först, Hennes röst blev hårdare. Det ska inte upprepa sig. Det såg jag till. Sen tog hon ett djupt andetag och verkade få kämpa med sig själv innan hon slutligen utbrast. Masuri Sede har besökt Masema. Profeten menar jag. Det är sant, Ishnod, tro mig. Heyweer har sett henne mer än en gång. Hon smyger in i lägret med huvan uppdragen och går därifrån på samma sätt. Men han har sett hennes ansikte tydligt två gånger. Hon har sällskap av en man varje gång och ibland av en annan kvinna. Heyweer har inte sett mannen tillräckligt tydligt för att vara säker. Men hans beskrivning passar in på Rowier, Masuris väktare. Och han är säker på att den andra kvinnan är Anura Sede. Hon avbröt sig tvärt och betraktade honom med ögon som glänste mörkt i månskenet. Ljus som var lika orolig för hur han skulle reagera som för vad detta innebar. Han tvingade sina knutna händer att öppna sig. Masema avskydde Eishede lika mycket som han avskydde mörkvänner. Ansåg de nästintill vara mörkvänner. Så varför skulle han ta emot två systrar? Varför skulle de besöka honom? Anuras åsikt om Masema låg dold bakom Eishedernas sedvanliga dunkel och tvetydigheter. Men Masuri hade sagt rakt ut att mannen borde avlivas som en galen hund. Se till att Heyweer och Nerion håller noggrann uppsikt efter systrarna och ser om de kan avlyssna något av deras möten med Masema. Kunde Heyweer ha tagit miste? Nej, det var jämförelsevis ont om kvinnor i Masemas läger och det var inte troligt att Tyrenien skulle kunna ta någon av dessa otvättade ragator med mordisk blick för Masuri. Den sorts kvinnor som var villiga att marschera med Masema brukade få männen omkring att se ut som knåpare. Men säg åt dem att vara försiktiga. Hellre att de låter en möjlighet gå dem förbi än att de blir ärtappade. De gör ingen nytta för någon upphängda i ett träd. Perrin visste att han lät barsk så han försökte göra sin bröst mildare. Det var svårare nu sedan Fail blev bortrövad. Du har gjort ett gott arbete, Shalandi. Han lät i varje fall inte som om han skällde på henne. Både du och Heyweer och Nerion. Fail skulle vara stolt om hon visste om det. Hennes ansikte lystes upp av ett leende och hon sträckte ytterligare på sig, om det nu var möjligt. Stolthet, ren och klar, stoltheten över att ha åstadkommit någonting, sköljde nästan bort alla hennes andra dofter. Tack, Ishnod, tack. Man kunde tro att han hade gett henne en utmärkelse. Det kanske han hade vid närmare eftertanke. Fast sanningen att säga skulle Fail kanske inte vara särskilt glad över att han använde hennes spioner eller ens kände till dem. En gång i tiden skulle tanken på en missbelåten Fail ha gjort honom illa till mods. Men det var innan han uppdagat hennes spioner. Och den där lilla saken om den brutna kronan som Elias råkat säga. Alla sa alltid att en hustru höll hårt i sina hemligheter, men det fanns gränser. Belver drog manteln till rätta om sina smala axlar med ena handen och hostade bakom den andra. Bra sagt, Ishnod. Mycket bra sagt. Ishnod, jag är säker på att ni önskar vidare befordra först Perrins befallningar så fort som möjligt. Det skulle inte duga med några missförstånd. Shalandi nickade utan att ta blicken från Perrin. Hon öppnade munnen och Perrin var övertygad om att hon skulle säga någonting om att hitta vatten och skugga. Ljus, vatten var det enda de hade gott om, även om det till största delen var fruset. Och så här års behövdes ingen skugga ens mitt på dagen. Förmodligen tänkte hon verkligen säga det, för hon tvekade innan hon istället sa: må ödet vara er nådigt, först Perrin. Om jag får vara så järv har ödet varit hennes nåd Fail nådigt då det gav henne er. Perrin tackade med nick. Han hade en smak av aska i munnen. Ödet hade ett besynnerligt sätt att visa Fail sin nåd då det gav henne en make som fortfarande inte hade funnit henne efter mer än 2 veckors sökande. Spjutjungfrorna sa att hon hade blivit gjord till Gai Shine, att hon inte skulle bli illa behandlad. Men de måste erkänna att dessa Shai då redan hade brutit mot sina seder på 100 olika sätt. Som han såg det var det illa nog att röva bort någon. En bitter smak av aska. Hennes nåd kommer att sköta sig utmärkt, ers nåd, sa Balver tyst, medan han såg Selandi försvinna i mörkret mellan vagnarna. Hans gillande kom som en överraskning. Han hade försökt övertala Perrin att inte använda Selandi och hennes vänner eftersom de var temperamentsfulla och opålitliga. Hon har de nödvändiga instinkterna. Carhanier har ofta det. Liksom Tyrenier till en viss utsträckning. Särskilt så snart. Han avbröt sig tvärt och tittade försiktigt på Perrin. Om han inte varit den han var skulle Perrin ha trott att han sagt mer än han tänkt sig. Men han betvivlade att Balver gjorde den sortens misstag. Mannens doft förblev stadig. Fladdrade inte som den skulle gjort hos någon som kände sig osäker. Får jag erbjuda er en eller två synpunkter om hennes rapport i snåd? Graset av snö under hästhovar förebådade Arams ankomst. Han ledde Perrins gulbruna hingst och sin egen långbenta gråa vallack. De båda djuren försökte bita varandra så Aram höll dem långt isär om än med vissa svårigheter. Balwer suckade. Ni kan säga vad som helst inför Aram, mäster Balwer, sa Perrin. Den lille mannen bugade för att visa att han uppfattat detta, men suckade ändå igen. Alla i lägret visste att Balwer hade en förmåga att kunna sätta samman rykten, lösryckta kommentarer och saker folk hade gjort till en bild av vad som verkligen hade hänt och vad som kunde komma att ske. Balwer själv ansåg att detta var en av hans uppgifter som sekreterare. Men av någon anledning ville han alltid låtsas som om han inte alls ägnade sig åt sådant. Det var en harmlös låtsaslek och Perrin brukade låta honom hållas. Nu tog han Rappers tyglar från Aram och sa, gå bakom oss en stund Aram. Jag behöver tala i enskildhet med mäster Balwer. Balwers suck var så tyst att Perrin knappt hörde den. Aram slöt upp bakom dem båda utan ett ord när de började gå genom den knastrande skaren. Men hans lukt var vass och kantig igen. En darrande, tunn, sur lukt. Den här gången kände Perrin igen den, men han brydde sig inte mer om den än han brukade. Aram var svartsjuk på alla som tillbringade tid i hans sällskap. Alla utom Fail. Perrin visste inte hur han skulle kunna förhindra det. Och hur som helst hade han blivit lika van vid Arams egenheter som vid Balwers sätt att skutta fram vid hans sida med ideliga blickar över axeln för att se om Aram var inom hörhåll innan han äntligen bestämde sig för att ta till orda. Balwers rakknivstunna lukt av misstänksamhet, besynligt torr och inte ens varm, men likväl misstänksamhet, bildade en kontrapunkt till Arams svartsjuka. Man kunde inte förändra någon som inte ville förändras. Tjuderlinorna och förrådsvagnarna fanns mitt i lägret där tjuvar skulle ha svårt att komma åt dem. Även om himlen fortfarande såg svart ut för de flesta ögon hade kärrkuskarna och stallknäktarna som sov nära djuren redan vaknat och var nu i färd med att vika ihop sina filtar. En del ordnade till sina vindskydd av tallgrenar och andra små trädgrenar som huggits i den omgivande skogen, för den händelse att de skulle komma till användning en natt till. Andra hade tänt lägereldar och hängt små svarta kittlar över dem, även om det inte fanns mycket annat att äta än gröt och torkade bönor. Med bågar och snaror fick de ett visst tillskott av kött, hjort och kanin, rapphöns och orre och liknande. Men det räckte inte på långt när, det fanns så många munnar att mätta. Och sen de korsade eldar hade de inte passerat någon plats där de kunde köpa förnödenheter. En dyning av bugningar och nigningar följde Perrin tillsammans med låga, god morgon ers nåd och ljuset vare er nådig ers nåd. Men de som såg honom slutade att bygga på sina vindskydd och några började riva ner dem istället, som om de kunde avläsa hans målmedvetenhet ur hans steg. De borde vara bekanta med hans föresatser vid det här laget. Sen han blev medveten om sin blunder hade de inte stannat mer än en natt någonstans. Han återgäldade hälsningarna utan att sakta in på stegen. Resten av lägret utgjorde en tunn ring runt hästarna och kärrorna, vänd ut mot den omgivande skogen, med tjuvflodsmännen uppdelade i fyra grupper och lansiärerna från Gelden och Maine placerade mellan dem. Vem som än närmade sig lägret, varifrån de än kom, skulle möta långbågar från tjuvfloden och tränat kavalleri. Det var inte en plötslig attack från Shaido som Perrin fruktade, utan Mashema. Mannen gav intryck av att följa honom nog så ödmjukt, men utöver nyheterna om hans räder hade 9 geldaner och 8 mejnare försvunnit under de 2 gångna veckorna, och ingen trodde att de hade deserterat. Före det, samma dag som Feil hade blivit bortrövad, hade 20 mejnare blivit dödade i ett bakhåll, och ingen trodde att det var någon annan än Mashemas män som låg bakom. Så det var en vansklig fred som rådde. En märklig fred, full av törnen. Men den som satsade en slant på att den skulle vara för evigt hade förmodligen sett det sista av sina pengar. Mashema låtsades vara omedveten om ett fredshot, men hans anhängare verkade inte bry sig om freden överhuvudtaget. Och vad Mashema än låtsades så tog de order av honom. På något sätt skulle Perrin emellertid se till att den varade tills Feil var fri. Ett sätt att bevara den var att göra sitt eget läger till en nöt som var för hård att knäcka. Ailkrigarna hade insisterat på att få en egen tunn tårtbit av den besynnerliga kakan, trots att de inte ens var 50 stycken, inräknat gaishainerna som tjänade de visa. Han stannade upp för att betrakta deras låga, mörka tält. I övrigt var de enda tält som hade rests Beryl Lanes och hennes båda kammarjungfrurs på andra sidan lägret, inte långt från brytans lilla samlinghus. De senare var alldeles för fulla med löss och loppor för att vara beboliga ens för härdade soldater som sökte skydd för kylan. Och ladorna var fallfärdiga, fuktiga historier som vinden blåste rakt igenom och dessutom hyste ännu mer skadedjur än boningshusen. Spjutjungfrorna och Gål, den enda mannen i älggruppen som inte var gaishain, var alla ute med spanarna. Och det var tyst och mörkt bland eltälten, även om det från några av dem kom en röklukt som vittnade om att gaishainerna var i färd med att laga till, eller kanske redan serverade, de visas frukost. Anura var Beryl Lanes rådgiverska och delade vanligtvis hennes tält. Men Mashuri och Sheonid var säkert hos de visa, hjälpte kanske till och med gaishainerna med frukosten. De försökte fortfarande dölja det faktum att de visa betraktade dem som lärlingar, trots att hela lägret måste ha begripit det vid det här laget. Det kunde vem som helst räkna ut som såg en Eishede bära ved eller hörde hur någon av dem fick smaka på riset. De båda Eishedena hade avlagt trohetsed till Rand. Än en gång virblade färgerna i hans huvud. En explosion av olika nyanser. Och än en gång fick hettan i hans vrede dem att smälta bort. Men Edara och de andra visa hade kommit med för att hålla ett öga på dem. Endast Eishedena själva visste hur hårt bundna de var av sina eder, eller hur mycket manöverutrymme de ansåg sig ha mellan sina ord, och ingen av dem båda fick göra någonting som inte de visa sagt till dem. Sheonid och Mashuri hade båda sagt att Mashema borde avlivas som en galen hund, och de visa instämde. Det sa de i varje fall. De hade inga eder som tvingade dem att tala sanning. Fast när det gällde just den eden var det något som Eishedena lydde mer till bokstav än anda. och han hade ett minne av att en av dem visa sagt att Mashuri trodde att man kunde sätta koppel på den galna hunden. Och de fick inte göra någonting som inte de visa sagt. Det var som en av de där järnknutarna smeder gjorde, fast med vässade kanter på metallbitarna. Han måste lösa upp den, men det kunde räcka med ett misstag för att han skulle skära fingrarna av sig. Ur ögonvrån såg Perrin Barber betrakta honom med tankfull min. Han liknade en fågel som studerar någonting obekant. Inte rädd, inte hungrig, bara nyfiken. Perrin samlade Rappers tyglar och gick vidare så snabbt att den lille mannen fick öka stegen till små hopp för att hinna med. Tårtbiten närmast ejlägret, den som vette mot nordöst, tillhörde Tjuvflodsmännen. Och Perrin övervägde att istället gå en bit norrut till platsen där hälften av de geldanska lansiärerna hade sin del, eller söderut till närmsta mainska del. Men han tog ett djupt andetag och ledde istället hästen in bland sina vänner och grannar hemifrån. De var vakna allihop, satt och kurade i sina mantlar medan de matade lägereldarna med grenar från nattens vindskydd eller skar upp resterna av gårdagskvällens kanin för att lägga i gröten i kittlarna. Samtalen dog ut och lukten av vaksamhet tätnade när de lyfte blickarna för att se på honom. Slipstenar stannade upp, men fortsatte sen sin viskande färd fram och tillbaka längs svärdsäggen. Långbågen var deras favoritvapen, men alla bar dessutom en kraftig dolk eller ett kortsvärd. Någon gång ett långsvärd, och de hade plockat upp spjut och hillebarder och andra stångvapen med underliga klingor som Shido inte brytt sig om att ha med under plundringen. Spjut var de vana vid, och händer som var vana vid att tävla i stavkampen på festdagarna hemma hade inga större besvär med de andra vapnen när de väl kommit underfund med metallspetsens vikt i ena änden. Männen såg hungriga ut, trötta och tillbakadragna. Någon ropade halvhjärtat, guldöga. Men ingen annan tog upp stridsropet, vilket skulle ha glatt Perrin en månad tidigare. Det var mycket som hade förändrats sedan Fail blev bortrövad. Nu låg tystnaden tung som bly. Unge Kenley Merrin, fortfarande blek om kinderna efter att ha skrapat bort det skägg han försökt odla, undvek Perrins blick. Och Jory Congar, klåfingrig så fort han fick syn på någonting litet och värdefullt och drucken så ofta han kunde komma åt, spottade föraktfullt när Perrin gick förbi. Bern Craw slog Jory i axeln för det, hårt. Men inte heller Bern tittade efter Perrin. Danny Levin ställde sig upp och drog nervöst i den långa mustaschen som såg så löjlig ut under hans stora kroknäsa. Order, först Perrin. Den magra mannen såg faktiskt lättad ut när Perrin skakade på huvudet. Han satte sig fort ner igen och stirrade på den närmsta kitteln som om han ivrigt väntade på morgongröten. Det gjorde han kanske också. Ingen hade fått fylla buken på länge och Daniel hade aldrig haft mycket hull att ta av. Bakom Perrin gav Aram ifrån sig ett ljud som nästan lät som en morrning. Det fanns andra där utom Tjuvflodsfolket, men de var inte bättre. Lam Gwyndorn, en stor kar med ärrat ansikte, nickade för all del och drog sig i luggen. Lam Gwyn såg ut som en krogkämpe. Men nu var han Perrins betjänt när han behövde någon, vilket inte var ofta, och han ville kanske bara hålla sig väl med sin husbonde. Men Bashel Gill, den tjocke värdshusvärden som Fail hade anställt som deras chambayan, sysselsatte sig med att överdrivet noggrant vika ihop sina filtar utan att lyfta blicken under den skalliga gässan och Fails överhushållerska, Lini Eldring, en benig kvinna vars strama vita hårknut fick hennes ansikte att se ännu magrare ut, rätade på sig från kitteln hon rört i, pressade samman läpparna och lyfte den långa träsleven som för att mota bort Perrin med den. Bryn Taborwins ögon brann med en mörk eld i det bleka anletet. och hon gav Lamgwin en hård smäll på armen och en arg blick. Hon var Lamgwins kvinna, om inte hans hustru, och den andra av Fails tre tjänarinnor. Om det var nödvändigt skulle de följa Shido tills de föll döda omkull och kasta sig om halsen på Fail när de hittade henne. Men det var bara Lamgwin som gav Perry någonting som liknade ett välkomnande. Han kanske skulle ha fått en hälsning av Yul Grady. Ashamanerna höll sig för sig själva genom vad de var och ingen av dem hade visat någon motvilja mot Perry. Men trots oväsendet av folk som trampade runt i den frusna snön och svor när de halkade, låg Grady fortfarande och snarkade, insvept i sina filtar under ett litet skydd av tallgrenar. Perrin gick bland sina vänner och grannar och tjänare och kände sig ensam. Det fanns gränser för hur länge en man kunde hävda sin trohet och oskuld innan han gav upp. Hans hustrus hjärta befann sig någonstans i nordost. Allting skulle bli som vanligt igen när han väl hade henne hos sig igen. Lägret omgavs av en 10 steg djup skog av vässade pålar riktade utåt. Han gick till kanten av geldanernas sektion där det löpte gångar i vinkel så att ryttare kunde ta sig ut, även om passagen var så trång att Balver och Aram fick sluta upp bakom honom. Framför tjuvflodsmännen stod pålarna så tätt att en man till fot skulle få slingra sig fram mellan dem för att komma in. Skogsbrynet låg drygt 100 steg bort, utan vidare inom skotthåll för tjuvflodsmännen, och de väldiga trädens grenar bildade ett tak högt upp i himlen. En del av träden var främmande för Perrin, men där fanns också fur, läderblad och alm, en del så mycket som halvannan eller rent av 2 famnar tjocka vid roten, och ekar som var ännu större. Så stora träd tog död på all undervegetation som var större än örter eller små buskris, så att emellan dem fanns stora tomma ytor. Men nu fylldes dessa ytor av skuggor djupare än natten. Det var en gammal skog, en som kunde svälja hela härar och inte lämna så mycket som torra ben kvar. Balver följde honom hela vägen genom pålmuren innan han bestämde sig för att han var så ensam med Perrin som han gärna skulle bli inom rimlig framtid. Ryttarna som Ashema har skickat ut i snåd, sa han och höll manteln hårt svept om sig medan han kastade en misstänksam blick bakåt mot Aram som besvarade den med uttryckslösa ögon. Jag vet, sa Perrin, ni tror att de rider till vitrockarna. Han var angelägen om att komma iväg och komma ännu längre från sina vänner. Han la handen med tyglarna på sadelbommen men lät bli att sätta foten i stigbygeln. Rapper kastade med huvudet, lika otålig han. Mashema kan precis lika gärna skicka meddelanden till Shonshen. Ni säger så, er snåd. Onekligen en möjlighet. Får jag emellertid än en gång framkasta att Mashemas åsikt om Eishadir är mycket lik vitrockarnas. Identisk, faktiskt. Han skulle helst se varenda syster i världen död. Shonshen har en mer pragmatisk inställning, om jag får kalla den så. Den överensstämmer i varje fall mindre med Mashemas. Hur mycket ni än hatar vitrockarna, Mäster Balver, så är de inte roten till allt ont. Och Mashema har haft mellanhavanden med Shonshen förut. Som ni vill, er snåd. Balvers min förändrades inte, men det stod en stank av tvivel om honom. Perrin kunde inte bevisa att Mashema hade haft möten med Shonshen, och att avslöja hur han hade fått reda på dessa möten skulle bara ytterligare bidra till hans nuvarande bekymmer. Det gjorde det besvärligt för Balver, eftersom han var en man som höll bevis högt. Vad beträffar Eishadirna och de visa, er snåd? Eishadir tycks alltid tro att de vet bättre än alla andra, utom möjligen andra Eishadir. Jag tror att de visa är tämligen lika dem i det avseendet. Perrin fnös och att 2 vita ångpelare stod ur hans näsborrar. Säg någonting som jag inte redan vet. Som varför Mashuri skulle ha möten med Mashema och varför de visa tillåter det. Jag sätter Rapper mot en rostig spik på att hon inte gjorde det utan deras tillstånd. Anura var en annan historia, men hon kanske agerade på eget bevåg. Det föreföll mycket osannolikt att hon gick Barrelanes ärenden. Belver makade manteln till rätta över axlarna och kikade tillbaka över raderna av vässade pålar mot ale-tälten. Kisande, som om han trodde att han skulle kunna se igenom tältdukarna på så vis. Det finns många möjligheter i snåd, sa han retligt. Vissa som avlägger en ed anser att allt som inte är förbjudet är tillåtet och att man kan ignorera allt som man inte får befallning om att göra. Andra utför handlingar som de tror kan vara deras länsherre till gagn utan att först fråga om lov. Eishidena och de visa tycks hamna inom en av dessa kategorier. Men utöver det kan jag bara spekulera, så som det ser ut nu. Jag skulle helt enkelt kunna fråga. Eishidena kan inte ljuga. Och om jag pressar Mashuri tillräckligt hårt kanske hon rent av säger sanningen. Belver grimaserade som om han drabbats av plötsliga magsmärtor. Kanske, Ersnod. Kanske. Fast det är troligare att hon skulle säga någonting som låter som sanningen. Eishidir är förfarna i den konsten som ni vet. Hur som helst, Ersnod, så skulle Mashuri undra hur ni kan veta tillräckligt mycket för att fråga. Och det är en undran som kan leda henne till Havier och Nerion. Vem vet under rådande omständigheter vem hon skulle kunna berätta om sina misstankar för. Rättframhet är inte alltid den bästa vägen. Ibland måste vissa saker utföras bakom masker och slöjor för säkerhets skull. Jag sa ju att det inte går att lita på Eishidena, sa plötsligt Aram. Jag sa ju det först, Perrin. Han tystnade när Perrin lyfte handen. Men stanken av ursinne som kom från honom var så stark att Perrin måste göra en lång utandning för att rensa lungorna. Fast en del av honom ville tvärtom dra in lukten och låta den sluka honom. Perrin betraktade uppmärksamt Belver. Om Eishidir kunde vrida och vända på sanningen så att man inte kunde skilja på upp och ner, vilket de både kunde och gjorde. Hur stor tillit kunde man då sätta till dem? Det handlade alltid om tillit. Det hade han fått lära sig genom hårda läxor. Han tog emellertid sin vrede i ett fast grepp. En slägga måste användas med omsorg. Och vid den ärsa som han arbetade kunde det räcka med ett felslag för att hjärtat skulle slitas ur bröstet på honom. Och skulle saker och ting kunna förändras om några av Shelandis vänner började tillbringa mer tid hos Ale? De vill ju faktiskt bli Ale. Det borde ge dem den ursäkt de behöver. Och någon av dem kanske kan bli vän med Barrelane och hennes rådgiverska. Det borde vara möjligt, Ersnod, sa Belver efter en knapp märkbar tvekan. Hennes nåd med Doris far är storförst i Tyr. Vilket inte bara betyder att hon är av tillräckligt hög ett för att kunna närma sig Mains första dam, utan dessutom ger henne ett skäl. Det är möjligt att en eller två av majanerna också har tillräckligt hög ställning. Att hitta några som kan bo bland Ale skulle vara ännu lättare. Perry nickade. Han måste vara oändligt försiktig med släggan, hur gärna han än ville slå vilt omkring sig. Gör det då. Men, Mäster Belver, ni har försökt vägleda mig hit ända sedan Shelandi lämnade oss. Från och med nu är det så här. Har ni ett förslag att komma med så lägg fram det. Även om jag säger nej till 9 i rad kommer jag alltid att lyssna på ett 10:e. Jag må inte vara särskilt klipsk, men jag är villig att lyssna på dem som är det. Och jag tror att ni är en av dem. Försök bara inte att styra mig åt det håll ni vill ha mig med vinkar och lämpor. Det tycker jag inte om, Mäster Belver. Belver blinkade och förvånade sedan Perrin genom att buga sig med händerna knäppta framför livet. Han luktade förvånad. Och belåten. Belåten. Som ni säger, Ersnod,
Min förra arbetsgivare ogillade att jag oombedd föreslog olika handlingsmöjligheter. Jag ska inte göra samma misstag igen, det försäkrar jag er. Han tittade på Perrin och såg ut som om han fattade ett beslut. Om jag får säga så, sa han försiktigt, så har jag funnit det behagligt att tjäna er på ett sätt som jag inte hade väntat mig. Ni är vad ni förefaller vara i snåd, utan några undangömda giftnålar att sticka de oförsiktiga med. Min förra arbetsgivare var vida känd för sin klipskhet, men jag tror att ni är lika klipsk, om än på ett annat sätt. Jag tror att jag skulle komma att ångra om jag lämnade er. Vem som helst skulle kunna säga allt detta för att behålla sin plats. Men jag menar det.
Giftnålar. Innan Balver trädde i tjänst hos Perrin hade han varit sekreterare åt en morandisk adelsdam som sedermera råkat på obestånd och inte haft råd att ha honom kvar. Morandi måtte vara ett vildare ställe än Perrin hade trott. Jag kan inte se några skäl till att ni skulle lämna er tjänst. Säg bara vad ni vill göra och låt mig avgöra. Försök inte valla mig och glöm smickrat. Jag smickrar aldrig er snåd. Men jag är skicklig på att forma mig efter min herres behov. Det är någonting som mitt yrke kräver. Den lille mannen bugade sig igen. Så här formell hade han aldrig varit förut. Om ni inte har fler frågor i snåd, kanske jag ska uppsöka hennes nåd med Dor. Perry nickade. Balver bugade sig en gång till samtidigt som han drog sig bakåt. Sen kilade han iväg mot lägret med manteln flaxande bakom sig och tog sig in mellan de vässade pålarna som en sparv hoppade i snön. Han var verkligen en underlig figur. Jag litar inte på honom, muttrade Aram som stirrade efter sekreteraren. Och jag litar inte på Shelandi eller hennes anhang heller. De kommer att gadda ihop sig med Aesedena. Märk mina ord. Man måste lita på någon, sa Perrin barskt. Frågan var bara vem. Han svingade sig upp på rapper och satte hälarna i hästens sidor. En slägga som låg still var inte till någon nytta.